Hör ni ordentligt? Eller ska jag ta i mer? Det går bra. Alltså, historia, det är ju, för en del så kan ju allting som man hör vara nytt. Men andra kanske har levt med de här erfarenheterna som jag pratar om idag. Så att jag vill gärna, om det är någon som känner att men det här har jag varit med om, eller jag har egna personliga erfarenheter kring det som jag tar upp, så vill jag gärna ha kommentarer och frågor och så. Jag ska alltså försöka göra en historisk översikt över förmedlat arbete i Sverige från, jag satte 1732 tills idag, men det, ja, ni förstår sånt. Och jag ska försöka ge en bakgrund till vad det som vi idag kallar bemanningsanställning och bemanningsföretag. Det vill säga det är trepartsförhållandet mellan en arbetare, hans förmedlare av arbete och det kundföretag som köper in honom som arbetskraft. Och hur har arbetet förmedlats genom historien, hur lagstiftningen har ändrats och hur den alltid har varit i samklang med det internationella politiska läget, den här processen. För bemanningsanställningen som vi ser idag då, den har ju sitt historiska ursprung i den privata arbetsförmedlingen, rent lagstiftningstekniskt mässigt. Jag heter alltså Jonas Söderqvist. Jag är dokumentärfilmare, men det kan man inte leva på. Så att då har jag dessutom en lång erfarenhet av olika daglöna jobb och bemanningsföretagsanställningar. Jag har påbörjat ett historiskt forskningsprojekt om förmedlat arbete. Det är inte finansierat än, så att jag ska, det här är liksom det jag presenterar idag, det är det jag har läst för att skriva mina ansökningar till doktorandtjänster. Och 2010 så började jag på Sveriges Radio, på Radioarkivet, och det digitaliseringsprojekt som Radioarkivet har dragit igång. Det vill säga hela Radioarkivet ska in på att bli digitala filer, dels för produktion för nya radioprogram, men också tillgängliggöras via internet. Och då jag började som ljudtekniker där genom Academic Work, ett bemanningsföretag. Och det är då som jag, liksom, jag får upp ögonen första gången över arbetssituationen och anställningsformen, lönen, avtalet och det här trepartsförhållandet. Det vill säga att jag är anställd av min chef på Academic Work, uthyrd till min chefskund Sveriges Radio, men det är min chefskund som är min arbetsledare varje dag. Och kunden har alltid rätt, så det är väldigt svårt att ha en arbetsplatskonflikt med sin kund, med sin chef är en annan sak. Så det var, jag började fundera kring var det här kom ifrån. Och dessutom det uppstod en rad märkliga situationer som, ska man ingå i arbetskollektivet eller ska man inte ingå i arbetskollektivet, i olika, som på Sveriges Radio. Unionenklubben var inte jätteintresserade av oss från Academic Work och våra problem. Vi var ju egentligen ett hot mot deras egna anställda på ett sätt. Så med alla de erfarenheterna, så när jag slutade på det här projektet, så ville jag helt enkelt veta mer om bemanningsföretagets historia och gick då till arkiven, till Radioarkivet och till olika tidningsarkiv. Bemanningsföretagen förbjöds 1935 och tilläts igen 1991. Det är, om man snabbt googlar eller söker på internet, så hittar man artiklar med följande citat eller andemening. Men tittar man i riksdagens register så finns det inga träffar på ordet bemanningsföretag. Det användes inte på 30-talet, då den här lagen då som infördes 1935 som reglerar dem, de använder sig inte av det begreppet alls. Och man talar inte heller i termer om anställningsformer som bemanningsanställd eller så, utan det är någonting som vi gör nu. Då, 1935, så pratar man om privat förmedling av arbetsplatser i förvärvssyfte. Lagen 1935, den föregicks av ett par regleringar kring hur man fick skaffa sig anställda om man var arbetsköpare, eller hur arbetare kunde skaffa sig anställning. Så hur fick man jobb i Sverige? Det här är en bild från Larsmässemarknaden i Göteborg, Drottningtorget i Göteborg. Den är tagen 1890 ungefär. Larsmässemarknaden är en gammal tradition. Jag har inte hittat någon exakt liksom startdatum för när de började hållas, men 1700-talet i alla fall. 10 augusti på Sankt Laurentius dag så hölls marknad under 2 veckor i många svenska städer. Och dels så köptes och såldes boskap och jordbruksprodukter, men också arbetskraft. Det var en del av marknaden, kallas för folkmarknaden. Det var här man kunde byta tjänst Alltså som piga eller dräng, eller om man var husbonde, hur kunde du hitta nytt folk till gården. Och det var lite reglerat från kronan, därför att man, alltså inrikesresandet under den här tiden var reglerat. Man fick inte resa hur man ville i landet. Så att det var för att man skulle kunna ha koll på när folk reste till sina nya arbetsplatser, bland annat. Och nu, alltså från 1890 ungefär och framåt, så föll den här funktionen bort med som arbetsförmedling och blev mer och mer folkfest. Och idag så runt den 10 augusti i Göteborg så är det Göteborgskalaset, så att traditionen håller i sig, men den har liksom förvandlats, kan man säga. Men i städerna, framförallt i Stockholm, så var behovet av förmedling större än en gång per år. Man behövde kunna byta personal en gång per år. Och då fanns det privata förmedlare, som kallades dränga och piganskaffare, som man kunde gå till och anmäla sig att man var intresserad av ett arbete eller att man var intresserad av tjänstefolk. Och det fungerade ganska dåligt. Stora problem med oseriösa förmedlare som lurade både arbetare och husfolk på pengar. Så 1732 så utfärdas ett kungligt privilegiebrev till det privilegierade adresskontoret, som är alltså Sveriges första offentliga arbetsförmedling. Det vill säga man fick tillstånd att bedriva förmedlingsverksamhet. Och det gjordes inte för att säkerställa någon sorts skydd för arbetarna, utan det snarare för att man skulle säkerställa bra kvalitet på tjänstefolket som förmedlades. Och den lades ner 1735, men det var en ganska kort passus. Men det var den första regleringen i alla fall. Hela tiden så fanns då det här privata så kallade kommissionärer som, eller pengar, piga och dränganskaffare, aktiva. Och 1884 så införs en lag som reglerar de här kommissionärernas verksamhet vad gäller särskilt problemet med arbetsmigration till Danmark och Tyskland. Det är den stora arbetsmigrationen, eller migrationen från Sverige som vi känner till, kanske gick ut till Amerika. Men det här var en, om ni har sett Pelle Erövraren till exempel, eller så. Det här var ett rejält problem. Och man behövde tillstånd för att starta verksamheten om man ville starta en sån här kommissionsbyrå. Och var tvungen att lägga en pant så man kunde ta hem den anställde från Tyskland eller Danmark om det var någonting som inte skulle fungera med det här kontraktet. Så att inte kronan eller konsuln i Tyskland var tvungen att betala hemresan, utan det skulle kommissionären göra. Och likadant, kontraktet fick inte innebära att arbetaren var tvungen att betala sin egen resa. Det var ganska vanligt att man reste till Danmark och så upptäckte att man fick jobba gratis i 3 månader för att man skulle betala av resan dit. Så det var liksom den första regleringen kring det här, kan man säga. Men ett långt citat, jag tänkte inte läsa hela, men det är en idén runt 1900-talets början eller 1800-talets slut, så börjar idén om en varubörs för varan arbetskraft och lyftas av liberala tänkare. Den plockades upp bland annat av Edvard Wawrinski, som var riksdagsman från Göteborg för Liberalerna, eller Liberala partiet. Alltså, hans idé var att det var omöjligt att säkerställa tillgången på den här viktiga varan för industriproduktionen om den inte var organiserad centralt. Så han föreslog i sin motion ett statsbidrag till kommunal arbetsförmedling. Han ville undvika att arbetsförmedlingen blev monopoliserad av antingen arbetsgivare eller arbetarrörelsen. Det var en arbetsmarknadspolitisk strid om vem som hade rätt att förmedla jobb, helt enkelt. Och han tyckte, alltså det var ett problem för arbetsfreden om det här blev ett arbetsmarknadspolitiskt vapen. Så han ville ha en centralt organiserad arbetsförmedling. Och det var ju flexibilitet och arbetskraftens rörlighet. Det var viktiga frågor i början på 1900-talet, precis som det är idag, för arbetsgivarna. Och de privata alternativen fungerade inte tillräckligt bra, tyckte man. Dålig spridning över landet. Så. Och dessutom så var arbetare utnyttjades i den här situationen av oseriösa kommissionärer och förmedlare. Så Wawrinski tyckte att båda skulle vinna på det här. Både arbetarna i deras armod och arbetsgivarna som behövde säkrad arbetskraft. Och från 1902 så började de första kommunala arbetsförmedlingarna instiftas i Sverige. Och 1906 så fick de statsbidrag. Och då spred sig det här. Men som sagt, klassmotsättningarna var ganska hårda under seklets början. Och det var ganska långt till Saltsjöbadsandan. Så här såg, bara för att ge en bild av hur rörlig arbetsmarknaden var i början på 1900-talet. Det är från en undersökning som gjordes av Stadskollegiet här i Stockholm 1955. Det är säkert inte representativ för resten av landet, men det ger en bra bild för Stockholm. Alltså 300 000 invånare i stan, 230 000 över 15, alltså i arbetsför ålder vid den här tiden. 100 000 anställda på något sätt utav de här 230 000. Och det vill säga, det är väldigt många som är sina egna företagare, alltså borgare eller hemmafruar eller så. Men 33 000 av de här 100 000 anställda bytte arbetsgivare varje år. Det är en ganska stor rotation på arbetsmarknaden. Och då är det klart att det var viktigt att det fungerade på ett bra sätt, både för arbetsgivare och för arbetare. Och 1903 så fanns det ingen offentlig förmedling i Stockholm, så sökte man arbete eller arbetskraft så hade man tre sätt. Och hittade de på, det var personliga kontakter, annonser i dagspressen eller olika typer av platsförmedlingar. Alltså privata platsförmedlingar. Och då fanns det icke-vinstdrivande arbetsförmedlingar. Som Fredrika Bremerförbundet hade en platsbyrå för sjukvårdspersonal och lärarinnor som de använde som emancipatoriskt projekt helt enkelt för att säkra arbeten åt kvinnor på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna hade platsförmedlingar. Verkstadsföreningen initierade en platsförmedling 1905 tillsammans med en förening som heter Heros, och det var för att säkra arbetskraft under en verkstadskonflikt. Så de sysslar alltså med regelrätt strejkförbrytarförmedling. Strejkbrytarförmedling. Förbrytar. Freudiansk felsägning där kanske. Men och så motsvarande då, fackförbunden hade också egna platsbyråer. Till exempel Bageriarbetarförbundet i Stockholm hade en platsbyrå. Vars arkiv finns här i huset. Till exempel. Och då funkar det så att de är icke-vinstdrivande, men det kostar lite pengar. Man skrev in sig för en liten avgift och sen så man behövde inte betala någon avgift om man fick ett jobb förmedlat till sig, och Bageriarbetarförbundet förmedlade bara anställningar till sina egna medlemmar, så att man försökte dels hjälpa sina egna medlemmar att få jobb och dels se till att det fanns fackanslutna medlemmar på de olika bagerierna. Så det är ju ett arbetsmarknadspolitiskt vapen, det används på det sättet. Så att Wawrinski, ja, han hade ju rätt i detta. Dessutom så fanns det en del nykterhetsloger som hade platsbyråer för nyktra arbetare som de hjälpte då. Och platsannonser i dagspressen, som sagt, är ganska vanligt. Det finns ju fortfarande idag. Det här är en Högbo tuberkulossjukhus i Falun som söker en eldare. Men i samma spalter som platsannonserna fanns så hittar man även så privata platsförmedlingsbyråer som annonserar. Och det här är Platsbyrån i Falun som annonserade 1917. Då. De annonserar efter, alltså ni ser det i princip allt. Affärs- och kontorsbiträden, hotellpersonal, tjänare, tjänarinnor, jordbruksindustri och yrkesarbetare med mera. Platsbyråerna, de som fanns då, som inte var filantropiska utan som gjorde det här som sin affärsverksamhet. De förmedlade då arbetssökande inom alla branscher, mest kvinnor. Och särskilt hotell, kontor, restaurang, alltså någon form av servicesektor. En del platsbyråer riktade in sig då, som jag sa tidigare, på att förmedla arbetsvilliga till bolag under strejkvarsen. Så det fanns både filantropiska strejkbrytarförmedlingar och vinstdrivande strejkbrytarförmedlingar. Och sen fanns en kategori platsförmedlingsbyråer kallades för hemsköterskebyråer. Och de riktade in sig på att förmedla pigor och hembeträden, tjänarinnor. Och fram till 1926 så reglerades piganställningen, reglerades av någonting som heter tjänstejonsförordningen. Så att man var mer en del av hushållet än en anställning med liksom definierad arbetstid och sådär. Utan man togs upp som en hushållsmedlem och var ganska ofri på ett sätt. Det var, men så det var en, vad ska jag säga, ja, vi kommer komma tillbaka till varför det var ett problem. Men det här är i alla fall, det här är som det ser ut i Sverige 1917, och det debatteras i riksdagen utav riksdagspartierna olika problem på arbetsmarknaden. Men jag tänkte vi skulle göra en liten utvikning i världen här. Till Versaillesfördraget 1919, första världskrigets slut, som är ganska viktigt i sammanhanget. Det är alltså fredsfördraget när Tyskland skulle betala återuppbyggnaden av Frankrike, och Turkiet skulle lämna alla områden i Asien där bodde araber. Och, ja, du, ni känner till det från första eller från historielektionerna. Men det finns en del i fördraget som handlar om hur arbetare ska behandlas efter krigets slut och hur arbetet ska organiseras efter krigets slut. Det är del 13. Och Nationernas förbund, alltså Förenta Nationerna, FNs föregångare, grundas i samband med Versaillesfördraget skrivs. Och de tillsätter en, eller skapar en underavdelning som heter ILO, alltså International Labour Office, som ska då arbeta med de frågorna som del 13 i Versaillesfördraget handlar om. Alltså arbete. Nu har jag saxat från internet så det är på engelska, men ni behöver inte läsa hela heller, jag går igenom lite snabbt. Det är, alltså, hela syftet med Versaillesfördraget är att man syftar till att skapa fred i världen. Men som de skriver här överst, man anser att fred inte kan skapas om det inte, eller det kan endast uppnås genom social rättvisa. Och då är det extra viktigt med en socialt rättvis arbetsmarknad. Det är liksom grundförutsättningarna för Versaillesfördraget. Det är en ganska radikal text. Och det här är då som sagt därför man grundade ILO. För att ta hand om de här delarna. Och alltså de slår fast en del generella principer som vi känner igen från annan typ av alltså, arbetarrörelsespråk kan man säga. Rätten att organisera sig. 8 timmars arbetsdag, förbud mot barnarbete, 48 timmars arbetsvecka, lön som räcker till dräglig levnadsstandard och så vidare. Allt det här skrivs in i står i Versaillesfördraget som principer som man ska arbeta efter. Men den första principen, det är alltså den här. Att arbetskraft inte kan ses som enbart en handelsvara. Det vill säga tvärt emot vad Edward Wawrinski ser det som. En arbetsvara i behovet av en varubörs. Och ILO fungerar på samma sätt som FNs numera då, eller NFs andra avdelningar, det vill säga de skriver konventioner som medlemsländerna får skriva under och ratificera och eventuellt ta upp i sin egen lagstiftning. Så det är samma princip som FNs barnkonvention eller konventionen om de mänskliga rättigheterna. Så det är så de jobbar. Och det här händer då alltså i världen 1919, och då går vi tillbaka till Sverige och då är det riksdagsdebatt 1921. Jonas Petter Dahlén, en gruvarbetare från Kiruna, motionerar om ett förbud mot platsförmedling i vinstsyfte. Och han tar stöd i sin motion med hjälp av en artikelserie i Folkets Dagblad Politiken, som är alltså Vänsterpartiet Socialdemokraternas tidning med chefredaktör Zäta Höglund. Och under tiden som den här artikelserien publiceras så tar det här Vänsterpartiet Socialdemokraterna, de kom internt 21 punkter och blir det första kommunistiska partiet i Sverige, så att det är precis i den perioden. Vad han gör är, han vänder sig mot utnyttjandet av arbetare i underläge, och då särskilt mot, som man säger här nere, mot unga kvinnor från landet som kliver av båtarna vid Stadsgårdskajen och blir lurade utav platsförmedlare. Och de då i sin enfald icke förstå organisationstankens storhet. Det är det som han ser som förklaringen till detta. Han räknar upp en rad exempel på olika byråers sätt att ta betalt utav arbetare. Så man får betala när man skriver in sig. Och så får man betala när man får ett jobb förmedlat till sig. Och sen så kanske han har exempel på hotell som säger upp sin personal. Och sen så de går tillbaka till arbetsförmedlarna som förmedlar dem igen. Och så delar hotellet och förmedlaren på den nya förmedlingsavgiften. Alltså det är en osäker situation för de här arbetarna. Och han har också exempel på vissa av de här hemsköterskebyråerna. De anställer personal på byrån och sen hyr de ut personalen till kunder på vissa dagjobb. Men så att de får lönen från hemsköterskebyrån och inte från de kunderna som de, eller de företag eller familjer som de har arbetat i. Det vill säga bemanningsföretag med dagens sätt att se på det. Och eftersom en hemarbetare räknades som en del av hushållet, och det, som jag sa tidigare, det var inte en anställning, det togs inte riktigt någon notis av facket på den här tiden. Tjänstehjonsstadgan var fortfarande gällande, den reformerades 1926, så att det var, ja, det är liksom, de spelar lite i en legalistisk gråzon där, kan man säga. Och det var också en klar, då, som jag sa tidigare, en klar majoritet av alla som fick jobb genom de här förmedlingarna var kvinnor. Och Dahlén, han gör ingen skillnad på, i sin argumentation, på en platsbyrå som förmedlar arbete mot betalning och en hemsköterskebyrå som anställer för att hyra ut sin personal. Det är samma exploatering av arbetaren. Möjligen lite mer moraliskt förkastligt att hyra ut sin anställda personal, men det är fortfarande samma. Han ser det som att det är samma sak. Så han fäster ingen större vikt vid skillnaden. Arbetaren betalar med sin del av löneutrymmet, eller sin del av mervärdet helt enkelt. Han har ju han är ju marxist, så att han, striden står ju mellan fördelning av mervärdet och produktionen, och alla mellanhänder som tar del av det, de skor sig på arbetaren. Det är hans argumentation. Motionen den avslås i riksdagen. De hävdar att det pågår en utredning. Och flera motioner kommer läggas om det här framöver, både av socialdemokrater och kommunister. Och fram till 1933, då tas ILO, kommer med sin konvention 96, Fee Charging Employment Agencies. Och det är alltså ett förbud mot vinstdrivande arbetsförmedling. De förordar även så en centralt organiserad nationell arbetsförmedling med monopol på placering, för att säkerställa att alla parter på arbetsmarknaden har tillgång till information och kan bedöma sin situationen. Liksom. Så de har alltså samma lösning som Edvard Wawrinski, fast de kommer från ett annat håll. För ILO är det viktigt att arbete inte är en handelsvara, och för Wawrinski är det en handelsvara i behovet av en varubörs. Men lösningen är densamma, en centralt organiserad arbetsförmedling. Och Sverige förbinder sig att följa den här konventionen, det blir svensk lag 1935. Den kommer att justeras lite, men i princip så är det, alltså, det är förbjudet att bedriva denna typ av verksamhet med vinstintresse. Det är fortfarande okej för fackföreningsbyråer eller andra icke-vinstgivande aktörer att ha arbetsförmedling. Och så skrivs det in i Sverige, i svensk lag, en övergångsperiod med ett nyetableringsförbud. Så att man säger att okej, en del av de privata byråerna fyller faktiskt en funktion. De förmedlar arbete på sektorer som den offentliga arbetsförmedlingen inte har lyckats täcka än. Men det är för att den offentliga arbetsförmedlingen är under uppbyggnad. Så att okej, vi har den här nyetableringsförbudet, och sen så successivt så fasar vi ut dem. Och det har varit ett socialdemokratiskt argument hela tiden i debatten, att de fyller de privata. Vissa, okej, det finns oseriösa privata arbetsförmedlingar, men det finns också seriösa som fyller ett behov. Och den här perioden, den förlängs ett antal gånger, så att ända fram till 1968, då de sista fyra platsförmedlarna går i pension eller dör. Så då, så länge, så vi har, alltså, bemanningsföretagen förbjuds 1935, men de finns ända fram till 1968 på lagligt, så att säga. Och dessutom så har det funnits en högre opposition mot det här hela tiden, och det har ju hela tiden existerat någon form av bemanningsföretag även under det här, det som kallas förbudstiden då, utav högern kallas förbudstiden. Och till exempel då har vi skrivbyråerna i Stockholm bland annat. Det finns en, som Silke sa, en historieskrivning av bemanningsbranschen. Den heter Hyrt går hem, kom ut 2010 på gavs ut av Almega och bemanningsföretagen själva. Och de har då, man kan säga att det är en historik över sin egen lyckade lobbykampanj för att riva upp arbetsförmedlingsmonopolet. Och det här har jag hämtat en del information från det, men den behöver ju kompletteras naturligtvis. Men de tar upp skrivbyråerna som de första pionjärerna då, som de kallar det, inom den här delen av arbetsmarknaden. Det startades en del skrivbyråer eller renskrivningsbyråer i Stockholm och andra städer i början av 50-talet. Personalen bestod av anställda på en kontorslokal som skrev rent protokoll, manus eller ja, olika typer av alltså renskrivning helt enkelt. Och då var det dels var alltså personal som jobbade anställda på ett kontor, dels personal som jobbade i sina hem som fick manus levererade till sig som kunde skriva rent där och sen levererades manusen till kunderna. Och allt det här var helt okej enligt lagstiftaren, men när man ställde upp med sjukvikarier, alltså företags vd-sekreterare var sjuk och man ringde till skrivbyrån och sa kan ni skicka hit någon av era som kan stenografera vårt styrelsemöte? Då blev det personalförmedling, eller arbetsförmedling och personaluthyrning. Och då drogs ägarna inför domstol. Ett antal fall, jag tror 12 stycken fall gick ända upp till högsta domstolen om det här. Och det blev lite, alltså just i många domstolar och riksdagspartier eller alltså alla möjliga organisationer anlitade skrivbyråer. Så att det blev, alltså domstolsförhandlingar som det beskrivs i den här Hyrt går hem, det blev lite konstigt till slut. Alltså okej, högsta domstolen ska döma någon för olaga arbetsförmedling för en tjänst som de själva köper in. Så det blev lite rundgång i det hela. Och det här använde Svenska Arbetsgivarföreningen som ett argument att det var luddigt och vi kanske borde reformera det här på något sätt. Och till skillnad, man kan ju säga en liten skillnad, till skillnad från dagens bemanningsföretag så utförde ju faktiskt skrivbyråerna de tjänster, alltså de fanns ju till för att skriva rent och det var det de gjorde även som när de hyrde ut sin personal. Dagens de stora som Academic Work till exempel, de säljer ju tjänsten arbetskraft medan skrivbyråerna säljer tjänsten att skriva rent, vare sig man gör det hos sin kund eller hos sig själv så att säga. Dessutom var det ganska, det var väldigt småskaligt verksamhet. Och Arbetsförmedlingen de startade som ett svar på det här, alltså de förstod att det fanns ett behov av förmedling av kontorstjänster också. Så de startade en offentlig förmedling som kallas för kontorsservice. Men enligt författaren till Hyrt går hem så gick den inte så bra. Jag har inga siffror på det. Men. Ja, och SAF, alltså Svenska Arbetsgivarföreningen, de använde sig då som sagt av de här skrivbyråerna för att driva en kampanj mot arbetsförmedlingsmonopolet. Många myndigheter och även domstolar, som jag sa tidigare, de använde sig av tjänsterna, så gränsen var luddig och det blev ett argument för som SAF använde. Och byråerna, de struntade i förbuden och jobbade på som vanligt. Ganska låga böter och gott om kunder, så att de kände att de bara kunde jobba vidare, som de beskriver det. Dessutom organiserar man sig i en branschorganisation, Svenska Skrivbyråförbundet, och deltog i SAFs kampanj mot lagstiftningen och även så i en skrivförbundsinternational, vad man ska kalla det för, men en internationell samarbetsorganisation. Men de flesta partierna i riksdagen, de ansåg att okej, skrivbyråerna har kanske hamnat lite i kläm, det är inte ett jättehot mot arbetsmarknaden här egentligen. Men LO och TCO, de var väldigt restriktiva mot att man skulle alltså, lätta på reglerna för skrivbyråerna. För att man såg att lagstiftningen skulle kunna användas på ett annat sätt i andra delar av verksamheten, eller i andra delar på arbetsmarknaden. Och LO till exempel, de hade problem med någonting som kallades för gråfirmor. Det är säkert någonting som någon här ute kan berätta mer om också. Det här är vad jag har lärt mig. Eller läst mig till. Särskilt då inom varvsindustrin i Göteborg. Alltså skillnaden mellan entreprenad och personaluthyrning det är liksom där som gränsdragningen är lite svår. Eller den kanske inte är svår, men att det var där den användes på ett sätt som det skulle kunna vara personaluthyrning istället för entreprenad. Alltså entreprenad är arbete som personalen på varven i det här fallet då inte utförde själva. Som till exempel kanske någon specialsvetsning på något fartygsbygge. Någonting som man behövde hyra in en specialistfirma för. Och det är helt okej enligt lagstiftningen eller enligt fackföreningens alltså, kollektivavtal och så vidare. Men företag som kör in sin egen personal och antingen med egna verktyg eller hamnens verktyg och utför till exempel grovarbete med lite sämre villkor eller sämre arbetsskydd eller så. Det blir ju då, alltså det är ju en personaluthyrning istället för en entreprenad. Då är det inte den, det är ju, alltså de använder sig inte av specialistkunskapen, utan det specialistkunskapen är bara ren arbetskraft. Och det finns exempel en sociologisk avhandling från Göteborgs universitet som kom 2007 som heter Finnkampen, som handlar om en sociologisk studie bland finska grovarbetare i Göteborg. De tar exempel på en entreprenör som åker runt på de olika krogarna i Göteborg och hyr in finska grovarbetare till arbete på varven. Och lovar då halva lönen i handen och halva på kontot så att man alltid kan gå tillbaka till krogen på efter arbetet slut och kan då få ett nytt jobb, för det är där som jobbet förmedlas. Personallisterna som lämnas in i vakten på hamnen, det var alltså väldigt ofta så använde den här entreprenören sig utav helt enkelt den finska regeringen, så behövde han 10 stycken så tog han 10 finska statsråd från finska regeringens namn och så lämnade han in den. Så Kekkonen har jobbat ganska ofta i Göteborgs hamn och det var aldrig någon som riktigt brydde sig. Så, så det här är liksom det är en legal gråzon och det är lite svart och vit ekonomi, och skillnaden, de utnyttjar alltså skillnaden mellan entreprenad och personaluthyrning på ett sätt. Så att LO inte ville lätta på regleringen för skrivarbyråerna, det hänger ihop med att de ser problemet med ett större, ja, en större blick än bara några hemmafruar i Stockholm. Ja, då är avregleringsfasen då, alltså lobbykampanjen, SAFs lobbykampanj mot lagstiftningen med skrivbyråerna som exempel. Den startades 1978. Björn Tarras Wahlberg, som nu är ordförande för Skattebetalarnas riksorganisation, han var SAFs anställda lobbyist och det var han som ledde den här. De lyckades med sin kampanj och det tillsattes en utredning 79 som skulle granska den här delen av arbetsmarknaden och eventuellt göra lite enklare för verksamheter som skrivbyråer. Men direktivet som de hade, det var att de inte skulle rubba ILO-konventionen 96. Den skulle fortfarande vara kvar. Och sen så tillsattes det ytterligare en utredning om AMS monopol på arbetsförmedling utav Anna-Greta Leijon 86, och hon ville inte att AMS skulle hålla på med, eller hon, men direktivet då var att AMS inte skulle syssla med vad de kallade för överservice inom kontorsområdet, så resultatet blev att de lade ner den här kontorsservice-delen på arbetsförmedlingen. Och 1991 så lägger Mona Sahlin en proposition baserad på den utredningen, och då hon konstaterar att personaluthyrning det är värdefullt inom kontorsområdet och att man borde värna om anställningsmöjligheten och få in dem i kollektivavtalen och så vidare. Och att man till exempel det här att man inte ska kunna hyras ut inom 6 månader till samma företag som man har sagts upp ifrån, det var sådana saker som hon ville få med i den. Men 1991 så får vi ny regering och det första som händer i princip är att ILO-konventionen 96 sägs upp. Arbetsmarknadsminister Per Westerberg från Moderaterna säger, i och med att han säger upp ILO-konventionen, så säger han också att arbetsförmedlingsmonopolet kommer vara avskaffat 1993, och så blev det. Och då sker en explosion av nystartade personaluthyrningsföretag. Idag så har vi, det finns 4500 ungefär registrerade hos Bolagsverket med liksom SNI-koden personaluthyrning. Och majoriteten av de här har under 1 miljon i årsomsättning, så att det handlar nog egentligen om kanske personalkooperativ som hyr ut sig själva eller någonting sånt. Men så finns det 10 stycken som har över 500 miljoner i årsomsättning istället. Det är de stora. Så jag tänkte bara lite snabbt gå igenom dem. Eller 3 exempel som jag tycker är intressanta. Den här, Manpower, som ni säkert känner igen, de startades under namnet Stockholms Stenografservice 1953 och är äldst på bemanningsmarknaden idag. Flera av de andra stora, som till exempel Proffice, Polia och Uniflex, de startades av gamla anställda på Stockholms Stenografservice. Och det är naturligtvis, de har blivit uppköpta någon gång, men liksom det är den verksamheten som de kommer ifrån, så att säga. Och de säljer ju idag arbetskraft inom alla branscher, inte bara tjänstesektorn. Så de är ett multinationellt bolag med filialer över hela världen. Ja, det är patentbevis eller registreringsbeviset för varumärket Nisse till exempel, som ni säkert känner igen från reklam. Nisse från Manpower. Academic Work då, som jag jobbade på som hungrig student, startades 1997. av studenter som vill låna extraarbete och seriösa praktiker till sig själva och sina studiekamrater. Och de säljer idag då studentarbetskraft till kontorsarbete, alltså företag som behöver kontorsarbeten framförallt. Men även, de anställer även andra än studenter. Och Lernia, som drar sin historia sedan början på 1920-talet. Det här är nämligen statens, det är ett helägt statligt bemanningsföretag. Som förut var AMU, arbetsmarknadsutbildningar. Och de är, det är ett ganska stort bemanningsföretag. De är störst till exempel på Volvo personvagnars fabriker i Göteborg. Jag tror att de är det enda bemanningsföretaget med kontrakt på Volvo. Och de har som idé liksom att de, ja, de har ju yrkesutbildningar, vidareutbildningar och sen så ordnar man praktiker och anställningar via sitt eget bemanningsföretag till sina studenter. Och lite, alltså ILO, även om vi såg upp konvention 96, 1991, så kom de med en, 1994 gjorde de en utredning om vad som är en, som de kallar då fee charging employment agency, alltså avgiftsbelagd eller privat arbetsförmedling. Och för att kunna liksom, ja, förnya sitt eget politiska program kring det här. Och då tog de fram en typologi över privata arbetsförmedlingar, 16 kategorier, och har de i den här typologin, 6 av dem är för, kan man säga, beskriver företag som antingen förmedlar arbete eller hyr ut arbetskraft, och övriga är företag som underlättar rekrytering eller, ja, som executive search har de stoppat in, alltså när man headhuntar personer till chefspositioner och så, de har liksom klumpat ihop allihopa till privat arbetsförmedling. Och jag bara försökte lite snabbt sätta ihop då, man ska säga, alltså vad de kallar för en avgiftsbaserad arbetsförmedling eller, ja, det är egentligen inget. Men jag tycker det är intressant att man kan, vad ska jag säga, vad det visar egentligen är att det som vi idag kallar för bemanningsföretag, det är det som, att det kommer ifrån den här avgiftsbaserade arbetsförmedlingen. Så att det är egentligen det man ska ha i bakhuvudet hela tiden, att det inte är en, det är ingen ny typ av anställningsform, utan att det är anställning, eller det är arbete som har förmedlats mot en avgift, även om den avgiften tas ut i form av del av ens eget löneutrymme när man blir anställd utav, alltså, istället för att bli anställd direkt utav Sveriges Radio, så tog Academic Work en del av mitt löneutrymme som Sveriges Radio uppenbarligen hade råd att betala för att jag skulle vara där och jobba i avgift, och gjorde att jag hade 7-10 000 mindre i lön än vad en ljudtekniker enligt kollektivavtalet på Sveriges Radio hade, fast jag utförde motsvarande jobb. Ja, så som summering, bemanningsföretagen historiskt, de kommer alltså från de privata platsförmedlingarna. De förbjöds inte helt 1935, utan att det fanns en kvar en ett nyetableringsförbud, men de fanns kvar ända fram till 1968 i reglerad form, och dessutom en företeelsen försvann inte från Sveriges svenska arbetsmarknad. Och 1993 då avregleringen skedde, då ledde det till en explosion. Kanske inte exakt 1993, men från slutet på 90-talet och framåt. Det är inte en anställningsform, utan det är ett trepartsförhållande. Och det är ett trepartsförhållande som inte direkt stärker arbetarnas ställning. Och arbetarna betalar för tjänsten att bli förmedlad eller uthyrd genom då att man avstår en del av sitt löneutrymme. Och det var ju det som Dahlén protesterade, eller riktade in sin kritik mot på 1920-talet. Så arbetarrörelsen förstod det här förra seklet. Regleringen kom till i ett internationellt samarbete då med Nationernas förbund och ILO. Och jag tycker man kan se att förr så var det kanske mer tjänsteföretag, mindre, den här förmedlingen var mindre småskalig, och kanske tjänsteföretag som förmedlade de tjänster som de utgav sig för att förmedla. Alltså skrivbyråer, levererade maskinskriverskor, så att säga. Men nu så är det mer att de stora aktörerna säljer varan, arbetskraft, lite mer storskaligt. Och det är väl en skillnad. Det var vad jag hade. Tack för mig.
Tack så mycket. Ja, jättetack för din framställning av den historiska utvecklingen. Och jag tror att det är liksom mycket tankeväckande om man just tittar på det i ett längre perspektiv. Och det är ju någonting som saknas i Sverige. Det finns inte de här långa perspektiven just på den här uthyrda arbetskraften som man nu kan se i forskningen i USA och i andra länder. Så att det skulle vara väldigt roligt om du kunde få forska om det så småningom, tycker jag. Men det är inte jag som ska prata, utan det är ni som har ordet. Varsågoda.
Jag tänkte börja med entreprenörer. Alltså det finns ju med i det här bemanningsavtalet. Jag har läst bemanningsavtalet.
Inte noggrant. Men...
inte jag heller riktigt än. Men där, de undantas lite grann för entreprenörer. Och då undrar jag, har du sett någonstans som det finns definierat vad entreprenör är precis? Eller liksom, är det fortfarande lika luddigt i det?
Nej, jag har inte sett något. Nej. Och är det någon som har kan bemanningsavtalet här?
Ja, för det saknas två punkter. Det kan nog vara bra som fortfarande.
Det stämmer absolut om att bemanningsavtalet alltså just med entreprenörer. Det är ju väldigt alltså luddigt, det är ju gråsigt hela tiden. Vi kan ha det många gånger när vi är ute och gör arbetsplats och söker och de vet om de kollar om en alltså, egen företag och bemanning eller vad det är. Då kallar vi dem gråsor faktiskt. Och just gråda faktiskt. Man slår F-skattar. Men F-skattar är ju alla företag så att det är väldigt. Men det är väldigt svårt just för att se på vad som är.
Det tror jag, var inte det Annette pratade om det här.
Alltså Annette Törnqvist som var här i tisdags.
Falskt företagande använder hon som begrepp för just F-skattare som egentligen är i ett anställningsförhållande fast de tvingas betala sina egna sociala avgifter.
Falsk egenföretagande.
Falskt egenföretagande,
ja.
Jag tycker att det skiljer sig lite grann mellan det hon sa och det som jag själv råkade ut för någon gång på 60-talet. När man tog in, jag jobbade i kemiska industrin då tog man ju in underhållsfirmor som man kallade mer mekaniska firmor som gick sida vid sida med oss som var reguljärt anställda på servicesidan. Och utnyttjade våra ska man säga förmän till att fördela arbetet, glömma över jobb och sånt i väldigt stor utsträckning. Det fanns naturligtvis det här så att man kom in och gjorde rena underhållsarbete som vi stopp och liknande. Och det har ju förekommit hela tiden, det är ju inga problem. Men just det här när vi gick sida vid sida i stort sett med fast anställda och gjorde samma arbete. Utnyttja verktyg, hela allt. Men jag menar, hennes det var ju då det här som börjar i England med self-employed. Kanske ner.
Men du kallas för, vad sa du, mekaniska?
Ja, det är ju mekaniska VFN-rörelser. De som jag råkar ut för. Att jag med företag.
Ja.
Och sen det hängde ju ihop på det här. Då hade de ju ofta lite grann mer betalt, de spelade mer i timmar, plus att de kunde få traktamenter. För firman var det kanske placerad i Landskrona istället för i Helsingborg. Och så, men även om man tog dem direkt ifrån Helsingborg, det var ett längre till jobb än vad jag gjorde. Knappt ens. Så det blev ju lite oschysst. Men det var inte samma kassa som man betalade av, utan det gick inte på personalkontot i det fallet. Kunde man ju hålla ner personalutgifterna. Så vi uppfattade det i alla fall.
Ja.
Ja, jag undrar, du nämnde ju angående något exempel på motstånd mot detta på 20-talet, tror du, va?
Ja.
Men jag tänkte, och sen redovisade du då hur lagstiftningen ändras på 90-talet ju, och jag tänkte, har du hunnit titta eller har du kollat någonting om hur den fackliga sidan, hur fackförbunden reagerade på detta på 90-talet?
Nej, jag har inte hunnit det än. Men det är ju naturligtvis, alltså det här är ju egentligen bara, det här är ju lagstiftningsperspektiv och en del ifrån arbetsgivarsidan. Jag har inte hunnit, jag har inte tittat så mycket på. Och det ska jag ju naturligtvis göra. Det är ju det som är det intressanta. Nej, vet du när den kom?
Jag kan säga efteråt.
Ja, jätteschysst. Och det här, det som jag, alltså det enda som jag har tagit ifrån den här motståndssidan är ju ifrån riksdagsdebatten. Det har ju, jag är helt övertygad om att det kommer finnas väldigt mycket mer än bara Folket i bildpolitik. Nej, Folkets dagbladpolitiken som har skrivit om det.
Björn Stenfors, jag. Det här Versaillesfördraget, den här trevligt radikala texten, var det på grund av ryska revolutionen? Alltså den var som hur kom det sig att den...
Jag tror inte att det var... Jag har inte läst så mycket kring historia kring hur det kom till. Men jag kan ju inte tänka mig att de skrev in de här bitarna av, ska jag säga, bara omsorg om de arbetande massorna, utan det var nog säkerligen en del rädsla för de arbetande massorna också, det tror jag. Ja, så. Och det är klart att 1919, det är inte så länge sedan 1917 var, så att det är nog.
Okej, jag har två på listan. Kan börja med dig.
Nils Lundgren, Folket i bild. I början på veckan så kom det en utredning från Arbetsförmedlingen om att bemanningsföretagen var de som gjorde väldigt stor vinst på olika arbetsmarknadsåtgärder. Vad man får notera i den här utredningen är också att jobbcoacherna gav absolut inga jobb. Och egentligen det som huvudrubriken för artikeln var. Men har du någon uppfattning om relationen liksom mellan arbetsmarknadsåtgärd och bemanningsföretagens stora vinster? Det har skett en förändring i och med att arbetsmarknadsåtgärderna också har kommit till och förändrats.
Jag har inga siffror på det alls. Eller jag. Men ja. Nej.
Alltså man får alltså 5 000 kronor tror jag per månad för varje.
Ja, det är en sån fas 3.
Ja, precis. Jag tror att det är det handlar om. Och det stod inte exakt i artikeln.
Nej.
Men det antyder ju att vinsterna ökar ännu mer för bemanningsföretagen.
Ja, men det känns ju logiskt.
Maria.
De stora bemanningsföretagen idag, de lär göra sina stora pengar inte på förmedla arbete, utan det är att de bedriver arbetsförmedlingsverksamheten. Det är de som köper upp tjänsterna, och det där gör de stora pengarna. Sen sa du det där att 4500 företag ungefär
registrerades under personaluthyrning. Det är inte samma sak som, nej, att de kanske inte ens är aktiva, alla 4500.
Sen finns det ett stort antal halv- och kriminella företag som liksom, ja, lever några veckor eller månader i taget. Så det är en väldigt både grå och svart. Det jag tänkte på det här med vad gjorde fackföreningarna, fackförbunden när alltså 90-talet när det släpptes lös igen. Och där fick jag, du eller någon borde titta på det här med LO och TCO valde ju två helt olika modeller i organisationsfrågan. LO har ju då sitt avtal, vilket jag förstår är mycket unikt även i andra länder. Men där valde man att man ska vara organiserad i det faktum att man vill att man jobbar. Vilket kan vara jätteknepigt om man till exempel är chaufför och kan vara med i sexförbund. Medan TCO valde att alla är organiserade i unionen och så har de sina klubbar på alltså de här förmedlingskontoret.
Precis, men det är ju inte, ja, det, är det, det har jag erfarenhet av. Det, det funkar ju inte. Alltså, hur ska jag kunna som anställd på Academic Work med förnyat kontrakt var tredje månad bedriva långsiktig facklig verksamhet? Det går ju inte. Jag kommer inte vara kvar på Academic Work tillräckligt länge för att kunna jobba upp det överhuvudtaget.
Så. Det trista är att det funkar inte med den modellen heller.
Nej, okej. Okay,
det vore intressant att se liksom, varför valde man på olika vägar för och nackdel om det finns någon fördelar. Mm. Och i så fall, är det här inga vägar att gå? Vilken väg ska man då välja organisationsfrågan?
Mm. Jag skriver.
Vill du säga något mer om det eller ska ta in?
Nej,
nästa. Ta in nästa. Ja, då Björn. Ja.
Jo, jag tänkte på din fråga om jobbcoacherna och bemanningsföretaget. De borde ha som arbetsförmedlare som jag suttit och räknat lite. Jobbcoacherna får ju pengar för varje. Jag har fått en jobbcoach när jag är arbetslös och om jag har fått jobb så har jobbcoachen pengar. De gör jobbcoach och sen så har jag ett bemanningsföretag som jag kan anställa folk när jag har coachat. Så pengarna kommer ju från skattebetalarna. Alltså det blir en betalas ut ersättning till coachen där bemanningsföretaget kan då också få bidrag för att de anställer folk som är svårt sysselsatta. Och så ska man bara rotera runt det där. Alltså, jag kommer bara på mina 20 närmaste vänner skulle jag kunna dra igång det.
Ett
bemanningsföretag. Ja, 20-30 000
i
veckan.
Vill du
säga något? Nej, det var...
Pallan?
Ja, jag tänkte på det här, du hade något exempel där vad var det? De liksom avskedade dem och så fick de avgiften igen. Och,
ja.
Att de fick behålla sina avgifter. Och så. Det pågår ju fortfarande idag det här liksom, att man skickar iväg dem på otillgängliga platser för att de ska säga nej till jobbet så att man inte behöver betala avgift för dem i mellanrummet.
Ja, det var ju en...
precis samma liksom.
Det finns ju många så, alltså när man sitter, nej, efter att ha börjat läsa det här och sen så sitter jag och läser allt, så fort det dyker upp någon artikel om relaterat till bemanningsföretag, så man, det var väl någon, var, jag vet inte, ja, det var Uniflex eller om det
ja,
var
Uniflex, ja.
Utan då, någon dyker upp på ett otillgängligt placerad arbetsplats och arbetsplatsen säger va, vi har inte beställt någon, och då visar sig att firman har sagt att du har ett jobb där ute, så nej, men dit vill jag inte åka, det är 8 mil och finns ingen kollektivtrafik eller något sånt, nej, då får du ingen lön, det är så.
Nej. Mm. Ja.
Du sa att du sa upp en avgiftighet
för att de ville, alltså den regeringen Bildt ville avreglera arbetsförmedlingsmonopolet. Skriv på det igen, ja, precis. Det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Det är väldigt gott om dåliga exempel, det är det faktiskt.
Ja.
Jag vet, alltså, ja. Vi var 6 stycken anställda ljudtekniker på Sveriges Radio. Och vi, genom Academic Work. Och efter att vi hade suttit och pratat med vår arbetsledare som då avslöjade hur mycket de betalade för oss till... Och så vi blev riktigt förbannade när vi upptäckte att de betalade mer till Academic Work för oss än vad de betalade för sina egna anställda som hade då 7-10 000 mer i lön än vad vi hade, så att det blev ju en väldigt stor skillnad ner till våran lönenivå. Så då, jag menar, vi som ljudtekniker, vi är ju F-skattare allihopa, vi tar ju olika påhugg och har F-skattsedel registrerat liksom. Så vi tyckte att okej, men då startar vi vårt eget bemanningsföretag då, och så säljer vi tjänsten lite billigare, vi vet ju vad de tar och ni vet vad ni får. Det blev väl jättebra, men då det tyckte inte Sveriges Radios ledning var en bra idé. Men ja.
Men bara allt, alltså det är ju, ni kan ju inte helt lagliga. Då kan man ju säga att ni är ju alltså en falsk egenföretag.
Ja.
Om ni utnår er egen dag, då ska ni ska vara anställda.
Ja, så är det ju. Fast vi var, nej, men vi var ju anställda av Academic Work, men vid sidan om det så har vi allihopa F-skattsedel för att vi tar... Ja, men ett ljudteknikerjobb någon gång eller alltså så. Ja, nej. Så att det var mer att vi hade erfarenhet av att sköta vår egen bokföring redan från början.
Frågan är ju egentligen där man vill ha att göra var facket inne.
Ja.
Mm.
Och det var ju det vi upptäckte problemet då, att Unionenklubben på Sveriges Radio var intresserad av att veta
hur vi hade det, men inte kanske ur, vad ska jag säga, för att hjälpa oss i vår situation, utan snarare för att kunna motarbeta Sveriges Radio för att ta in folk från bemanningsföretag och därigenom värna sina egna medlemmar i klubben på fastanställda på företaget, vilket är en fullständigt logisk facklig synvinkel faktiskt. Och då blir det väldigt problematiskt om man ska vara... Jag tyckte att unionen, vi kunde få tillhöra unionen-klubben på Sveriges Radio eftersom vi jobbade på Sveriges Radio, men vi är ju samtidigt ett hot mot dem som jobbar på Sveriges Radio. Så.
Ja.
Ja, hörni, de här diskussionerna ska vi fortsätta imorgon. Då har vi en liten panel, hoppas jag. Där bland annat Pärlan, som har varit med och arrangerat den här veckan, ska få diskutera. Och så kommer Lars Berggren ifrån Lunds universitet och Centrum för arbetarhistoria och ska leda samtalet. Jonas, jättetack för att du kom och lät oss vara med i den här processen så här långt. Så hoppas jag att vi får höra mer om hur det går med den här forskningen. Jag tänkte så här. Jonas ska bli pappa nästa vecka på fredag. Och då tänker ju alla som ska bli föräldrar, då ska jag hinna läsa, eller hur? Då ska man väl sitta hemma och gosa med barnet och läsa. Och den illusionen vill jag inte ta ifrån dig, utan jag skickar med lite böcker och sen pratar vi om det, hur det går sen. Jättetack för att du kom. Det här är böcker som AKS har gett ut, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, som också ställer kockarna i den här församlingen. Och idag ska jag säga korrekt, tack för potatis och purjolökssoppa, den var utmärkt. Jag tycker vi ger dem en applåd och se vad det blir för soppa imorgon. Men ni som är intresserade av våra seminarier och vill ha mera information om dem, ni får gärna fylla i ert namn och e-post. Där ute finns en liten lapp. Och om ni vill bli medlemmar i AKS, kostar 150 kronor. Då får man en årsbok. I år handlar den om fångarna på Långholmen. Så kan ni fylla i en liten lapp där också och ta med en inbetalningsblankett. Jättetack för att ni kom och varmt välkomna imorgon också.